Liv Degerland är 15 år och använder sociala medier för att berätta om sitt liv. Här visar hon sin vardag med träning, sitt sociala engagemang och hur det är att leva som blind. Men hon berättar också om sin ätstörning. Det gör hon för att nå ut och hjälpa andra som lider av psykisk ohälsa.
Hur ska man uttrycka det? Jag pressar mig själv väldigt hårt inom väldigt mycket. Jag tycker inte man ska vara det för mycket, för det är inte bra i längden för någon. Det är ju en jättebra egenskap att man är högpresterande, men för mig har det, och för många andra har det ju lett till ätstörningar som har varit väldigt jobbiga och väldigt svåra att ta sig igenom helt enkelt och jobba med.
Liv Degerland är 15 och går i nian. Hon ser sig själv som högpresterande. Någon som går in för allt hon gör. Som när hon spelar cello eller spelar five-a-side, blindfotboll. Men hon har lärt sig att vara på topp kan ha ett pris. På sociala medier delar hon med sig av sitt liv. Både det som är lättsamt vardagligt och av det som är svårt. Hon vill motverka fördomar. Visa att en blind person som hon själv lever ett helt vanligt liv. Och att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa.
Det känns skönt för mig själv att få dela med mig av mina erfarenheter. Det är väl någon slags form av, jag menar man kan kalla det terapi, men en slags läkning för mig att skriva om det och veta att andra läser det. Och sen är det ju såklart också för att folk ska kanske kunna känna igen sig och öppna upp sig mer. För jag tycker att även om stigmatiseringen kring psykisk ohälsa har ju minskat de senaste åren, men jag tycker att folk borde vara mer öppna kring det.
Men hur har du vågat det?
För mig har det aldrig varit handlat om att våga riktigt, utan jag har bara gjort det på något sätt. När jag har känt att jag har haft lite mer, jag skulle inte kalla mig frisk, men jag har ändå haft lite mer distans till sjukdomen när jag har känt så liksom. Ja, det har bara kommit på något sätt att jag har känt att nej, men jag vill dela med mig av det. Så.
Det första jag tänker på är att vi sitter här i din soffa i ditt rum. Och till vänster om mig mot väggen så står en cello.
Jag lånar den, men den är min.
För några månader sedan så läste jag att du bara gett upp cellospelandet för att du hade kommit till en gräns. Vad var det som hände?
Ja, alltså, jag hade väl inte riktigt gett upp det, men jag kände väl på något sätt att, för när man spelar cello spelar man ju ofta klassisk musik, och klassisk musik är en väldigt prestigefylld genre, och det är mycket, ja, men höga krav, alltså inte som någon, alltså ingen har ju någonsin ställt höga krav på mig, utan det är jag som har ställt höga krav på mig själv, och jag har sett andra som har kämpat väldigt, väldigt hårt. Och ja, det är en genre man måste kämpa väldigt mycket inom för att bli duktig på, helt enkelt. Och jag kände väl att det blev ganska jobbigt. Jag tror att jag hade tappat liksom gnistan för det, helt enkelt. Och jag kände väl att nej, men jag vill prova på lite annat, och jag hade känt mig kanske lite bunden till det ganska länge. Samtidigt nu så känner jag ju, jag har ju börjat engagera mig ganska mycket inom träning och så. Jag är lite så här, fast jag inte spelar cello längre så mycket, då känns det som att så här, vem är jag utan cellon? Jag kommer ju alltid tycka om musik jättemycket. Och har hållit på med musik så länge jag kan minnas. Och men det är lite så här, ja, som sagt, lite så här identiteten. Jag vet inte riktigt vem jag är utan den. Och liksom, jag vill att den ska ta plats i mitt liv, men jag vet inte hur. Alltså musiken.
Och vad händer med prestationen och lusten? Liksom, hur hänger det ihop?
Ja, det finns ju en risk, och jag tror det är lite det som har hänt med cellon, att jag har pressat mig själv tills det inte blev kul. Och det försöker jag verkligen att inte göra då inom five-a-side blindfotbollen, utan jag försöker verkligen att fortsätta att det ska vara lustfyllt, helt enkelt. Jag försöker att hålla det på den nivån, eller hur man ska förklara, fast jag vill satsa inom det också. Att annars kommer det inte funka. Liksom.
Vad händer annars?
Nej, men jag mår väldigt dåligt, och det är ju också en bidragande orsak till mina ätstörningar och till annan psykisk ohälsa, skulle jag säga. Mm. för mig just nu är det ju så att alltså, ätstörningar är ju närvarande hela tiden. Om jag ska tänka på hur det började från början, jag tror inte att det var prestationer som gjorde att det liksom startade så. Sen är ju det en jättestor bidragande faktor nu till att det, alltså, det vidmakthåller ätstörningen. Och ja, men genom att ätstörningen har ju väldigt mycket fokus på, eller inte alla ätstörningar, men min ätstörning och en del andra har ju mycket fokus på att man ska vara väldigt smal och väldigt perfekt, eller hur man ska uttrycka, att man ska bli lycklig av att vara smalare. Det är också en ganska vanlig fördom att många tror att det handlar om att man ska vara attraktiv på något sätt, och det har jag nästan aldrig tänkt, utan det är mer, ja, men det handlar om att man vill liksom, ja, men vara perfekt, vara, ja.
Det här perfekta, det handlar alltså inte om hur andra ser det, menar, utan hur du ser på dig själv.
Ja, men absolut, så skulle jag säga. Det kommer bara från mig själv det här. Det har aldrig varit någon annan som har sagt till mig att jag ska vara på ett visst sätt. Det är också många med just den här typen av ätstörningar har ju familjer som är väldigt sådär prestationsinriktade, men det har inte min familj riktigt varit. Så att jag tror att det grundar sig också på mycket, mycket annat.
Vadå?
Min syster var ganska sjuk när jag var liten, och det gjorde att jag åsidosattes en del. Det har påverkat, det påverkade mig ganska mycket på mycket olika sätt och sådär. Sen så har vi även lite sådär ätstörningar i släkten. Så att, och det kan ju vara lite ärftligt. Det finns en del forskning på det, men och att det kan ha ett samband. Och sen att jag ju har ett väldigt starkt kontrollbehov. Ja, på grund av dels min synnedsättning och dels personligheten. Så jag tror att det också har spelat in en del. Jag jämför ju mig ganska mycket med andra, har jag märkt. Till exempel om man kramar någon, då känner man ju, jag ser inte detaljer, men man känner ju ungefär hur personens kroppsbyggnad är och så. Och på det sättet kan jag jämföra mig. Jag har jämfört mig med många kompisar så. Och det har ju inte varit så bra, för att störningen, det vidmakthåller ju också den.
Vad är det som försiggår i huvudet? Hur går det där resonemanget till? Nu ser jag på dig och du är en, ska säga, slank person.
Hur tänker jag? Det är väl mer just nu, eller hur jag ska säga. Jag är ju friskare än vad jag har varit, så just nu är det väl mer bara en observation. Till exempel, ja, jag har en kompis som är ganska smal, och då tänker jag bara så, ja, jag önskar att jag också var sån, och sen så här stannar det där. Det blir en sån jämförelse.
Och då jämför just med den personen, inte med någon annan då?
Nej, precis. Och det är inte så att jag dömer personen om en person är lite, vad ska man kalla det? Jag gillar inte ordet överviktig, men sådär. Då är det ju inte så att jag tänker att såhär, gud vad äcklig den här människan är. Liksom. För det är också ganska vanligt om man har en ätstörning. Så jag dömer ju inte personen, utan jag tänker bara på mig själv, hur jag är i förhållande till den personen.
Hur mår du nu då?
Jag mår ganska bra. Det har ju varit väldigt tufft faktiskt för mig att nu när jag har börjat träna lite mer och så, så triggas ju mycket igång. Jag brukar säga att en ätstörning är väl lite, alltså, ständigt närvarande egentligen. Eftersom, ja, som sagt, jag skulle fortfarande inte kalla mig frisk. Jag äter normalt och sådär och kan väl ha en ganska sund relation till träning, men det är mycket sjuka tankar som är kvar fortfarande. Och liksom, ja, men hur jag ser på mig själv framförallt, och sådär. Och jag kan ju ibland sakna liksom svälten. Jag har ju svält mig i perioder. Den kan jag ju liksom fortfarande sakna ibland, fast jag vet att jag inte borde.
Vad är du saknar då?
Nej, men jag saknar, för jag tror också det är det min ätstörning handlar mycket om, att jag inte vill känna starka känslor. Så jag saknar mest den här, för man blir väldigt avtrubbad när man är i svält. Det är ju inte på ett bra sätt egentligen, men man ser det som ett bra sätt för att man kommer undan från alla känslor. Och ätstörningen gynnas ju av det, liksom, att att man är alla de här fysiska symptomen som uppkommer. Man blir väldigt kall och man får ganska låg puls och så. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men det är ju när jag störningen. Och jag upplevde att jag kände mig väldigt ren inom citationstecken när jag var liksom smal och underviktig.
För att fråga, vad är det för känslor som du inte vill känna?
Nej, men det är allt möjligt. Det är mest, jag vet inte riktigt hur man ska definiera känslan. Men det är mycket jobbiga känslor. Jag tror det är mycket nedstämdhet och ångest inför annat och sådär. Och nej, men jag har alltid varit en person som har känt väldigt mycket. Och det har känts skönt att dämpa det på något sätt.
Är det okej att prata om det här?
Ja, det är ganska okej. Men det är okej. Det är klart det är tufft, men som sagt, jag hoppas att det kan komma något gott ur det. Så. En väldigt vanlig fördom är ju också att personer med synnedsättning inte kan ha ätstörningar, vilket jag tycker är helt konstigt. Jag har fått höra många gånger att nej, men du ser ju inte hur smala andra är eller hur andra ser ut och hur kan du ha ätstörningar så. Och det vill bara säga till allmänheten och till alla som lyssnar att så är det inte. Man kan ha lika mycket ätstörningar när man inte ser som en person som ser.
Och vad kan man som anhörig göra?
Det viktigaste är att man finns där för personen som är sjuk. Och ätstörningar är väldigt svåra sjukdomar. Man kan ljuga väldigt mycket och manipulera väldigt mycket. Det blir som att man brukar oftast jämföra med missbrukare. Att när en person med ätstörningar ljuger lika mycket. Om de har ätit eller att de inte, alltså att de säger att de har ätit fast de inte har det. Eller sådär. Och, ja, det är mycket lögner helt enkelt och mycket sådär som inte kanske är sant alltid. Men det gäller att försöka, tror jag, på något sätt komma ihåg vem personen var innan sjukdomen och att det är ju inte din personlighet. Den här störningen är inte din personlighet, det är sjukdomen som talar helt enkelt, det är inte personen bakom. Det tror jag är viktigt att komma ihåg.
Men det här med att tjata om, ska du inte äta lite eller lägga extra smörklickar i maten eller sådana saker?
Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den frågan, men jag tror väl att det är viktigt att försöka att få den här personen att äta. Liksom, det är fortfarande väldigt viktigt. Och att liksom prata om att varför näring är viktigt och så. Det är vissa, verkligen inte alla, men en del med ätstörningar som inte riktigt förstår hur det fungerar och hur kroppen liksom tar hand om det. Så det kan ju vara bra att liksom påminna en person med ätstörningar om det och lite så här, för mig hade det hjälpt mycket om någon hade så här, men du kan inte göra det här, du kan inte göra det här om du inte äter för du orkar inte. Till exempel så här, du kan inte träffa kompisar för att man blir ju alldeles slut i kroppen.
En annan sak som du också har berättat om i sociala medier är att du har varit cancersjuk.
Ja, jag hade en godartad tumör i hjärnan som jag fick när jag var väldigt, väldigt liten förmodligen. Sen så 2020 tror jag det var, under julen så började jag få väldigt ont i huvudet. Eller jag fick inte ont så, jag fick mer som migränanfall. Så vi tänkte inte så mycket på det utan jag sökte mest vård för att få lite starkare mediciner eftersom Alvedon och Ipren inte hjälper överhuvudtaget. Och då ville de göra en magnetröntgenundersökning för att bara dubbelkolla så att det inte skulle vara någonting. Och så bara så här, vi har hittat en förändring och då blev vi jättechockade. Eftersom min syster också hade leukemi i många år, eller ett par år. De rekommenderade att jag skulle operera bort den. Och jag gjorde det och den här operationen kom med lite biverkningar som jag inte riktigt hade räknat med kanske. Jag blev sängliggande ganska länge. Man blir väldigt, väldigt stel i nacken. Vilket jag var beredd på för min tumör satt i lillhjärnan. Men jag var hjärntrött ganska länge i ett par månader eller så efter. Jag hade även lite problem med talet. Och sen något som också hände som jag också tror var en bidragande orsak till att som tog lite gnistan ur cellospelet var att min vänsterhand blev rätt påverkad. Jag kan fortfarande inte spela lika fort som jag kunde göra då. Cellon var ju mitt intresse då, det bara togs ifrån mig. Och då var det verkligen den här frågan igen, vem är jag utan cellon? Så att, det blev tufft. Och min cellolärare säger att det går att träna upp. Men det är klart att det är jobbigt, för att det gick väldigt, väldigt bra för mig innan. Men nu är det som att, ja, alltså, jag spelar väl helt okej, men jag tyckte jag spelade bättre innan. Och det känns jobbigt att tänka på det.
När du berättar här så, det är mycket som har hänt dig som är jobbigt.
Mm. Ja, men så är det ju. Det har hänt mycket, mycket saker. Och det här med att bara ha en synnedsättning tycker jag är någon slags, vad ska man säga, det är en kamp i sig att få rätt till det man har rätt till. Men det här med att bemöta folks fördomar och sådär. Sen har jag ju även ett Instagram-konto avsett för det, att liksom, spräcka våld på fördomar och visa att det går att göra saker, det går att ha ett aktivt liv och ett bra liv fast man har en synnedsättning och så. Jag visar hur jag gör olika saker och så vidare.
Vad är du ser fram emot det här året?
Men jag ser väl fram emot att satsa mer på Fiveside skulle jag säga, och att när man får lära känna de människorna bättre. Liksom. Jag har ju spelat det ganska länge, men jag började satsa på det i början av hösten förra året. Så att jag ser väl fram emot det och liksom få utvecklas och samtidigt utvecklas på ett personligt plan, att liksom, man kanske försöka minska de här kraven och att lyssna mer på mig själv och vara lite mer självsnäll. Nu fick jag lite jävla på hur resten går, men det där är ju väldigt klassiskt och ikoniskt. Ja, men det är lite roligt att spela igen faktiskt. Och det är ju det som är tanken, att jag vill ju att det ska bli kul igen.
Vi hörde Liv Degerland, 15 år, och låten hon spelade på slutet var ledmotivet ur tv-serien Game of Thrones. Reporter var Aziza Dawadi på taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm.